så att ni förstår hur långt det här kommer att vara här för.
Börja bra.
När Per har krånglat färdigt med sin apparatur, har du gjort det nu?
Ja.
Det är klart redan, alltså. Då tänkte jag bara få tacka för att jag har kommit hit. Och egentligen är jag en sån här stand-in för någon som skulle ha kommit hit en gång, men jag sa återbud för en månad sedan. Och då råkade jag händelsevis träffa Per, som jag ofta gör på biblioteket, och vi började prata lite om gamla Enbyberg. Jag ringde han en dag och frågade, kan inte du komma ner och prata lite om de gamla minnen här nere? Och vad du har varit med om under dina många år här ute i samhället. Och dum som jag var naturligtvis, så jag kan inte säga nej, det hade jag kunnat gjort. Och därför så är jag. Och här står jag nu och vet inte så där förfärligt mycket om vad jag ska säga. Vi ska börja försöka lite med det. Jag kom ju själv hit. Får jag sitta ner?
Ja.
Hör ni det då, tror ni? Tack. Jag kom hit till Enbyberg som treåring. Jag var född nere i Djursholm. Och vår familj flyttade hit 1917. Och naturligtvis, jag var 3 år då, man kan inte ha så förfärligt detaljerade minnen från den tiden. Det var just strax när första världskriget hade brutit ut. Jag föddes då när det bröt ut förstås, men sen hade det pågått några år. Och vad jag minns från den tiden, det var att min far, han hade, liksom många andra här ute i den tiden, hade både en gris och getter och kaniner i någon inhägnad på tomten för att gardera sig då mot eventuella orostider och matbrist, vilket naturligtvis senare också inträffade, och jag antar att den där grisen åts väl upp så småningom med tiden. Jag tänkte börja tala lite om skolan. När man började i skolan här uppe, den finns ju kvar, alla vet ju var den ligger. Och det var en skola på den tiden, det var pli och det var väldigt ordning och reda. Vi hade ju då en överlärare där uppe som var väldigt, väldigt bestämd. Många kanske kommer ihåg och vet, hon kände igen O.A. Wicklund. Att det hade mera varit då en betydande kommunalpolitiker här ute. Och jag vet ju då att när man tittar på TV nu för tiden, ibland en del reportage, och man ser då både grabbar och flickor sittande i klassrummen med sån här baseballmössor på sig, bakvända, och inte bara det, utan de sitter med ryggarna mot läraren också, sitter och pratar med varann. Och tänkte jag på, det där skulle vara på gamla Wicklunds tid här. För då smällde det. Både med rotting och med handflata. Var det något man gjorde som inte var lämpligt, och det hände ju då och då, eller man sa saker och ting när man skulle hålla tyst, då var det en hörrel. Och man betecknade väl inte det på den tiden. Jag sprang inte hem till min pappa och talade om för det, för han skulle gå till polisen. Men jag har aldrig märkt att jag har lidit utav det, utan tvärtom så tror jag att man, för det första så lärde man sig ju där vad man skulle göra och inte göra, och sen så kanske man lärde sig lite för livet också utav det. Sen ska jag tala lite här om då vad man sysselsatte sig med då som barn, för jag tänkte just tala om de tiderna här 1920 och 30, när man kommer efter den där tiden. Det är sånt som de flesta av er känner till, och många vet ju också, bodde här under den tiden då som jag nu tänkte referera till här. På sommarloven, man hade inte så mycket annat att göra än man sprang och sparkade boll nere på det här getbetet, kallas det för, det den stora platsen som ligger där nere vid på Getagsvägen, där dagiset ligger nu. Det var då en fotbollsplan där som var anlagd av idrottsföreningen själva här. och påkostad också. Marken hade de fått utav den dåvarande lilla föreningen som fanns här ute på den tiden. Och det är klart att det var mycket skor man nötte på den tiden. Skor var inte billiga, de var inte alltid så glada när man kom hem med lösa tåhästar på skorna då till sina föräldrar. Man hade också sommarloven att fördriva med Rösjön, den gamla fina sjön som vi har här i inom vår kommun, en del av den i alla fall. Rösjön var ju inte alls på något vis då, det var ingen badplats ordnad med kommunala medel, det var överhuvudtaget en vildmark där nere. Det var ju ungefär kanske 2,5 kilometer hemifrån där jag bodde då, och dit sprang man ner då på morgnarna när det var fint väder på sommaren och hade någon liten macka i fickan. Det var ofta hårt bröd med lite smör på i ett papper. Och sen levde man på det där hela dagen och hade förfärligt roligt där nere. Och vi kallade ju de där ställena för, det var Lilla Sandgrund och det var Stora Sandgrund och det var Lilla Abborrberget och Stora Abborrberget. Det var en sjö bland alla andra sjöar här ute utan några som helst anordningar för badande. Men det gick ju precis lika bra ändå. I Holmen mitt i sjön också. De flesta vet väl att själva gränsstolpen då för de här tre kommunerna, Sollentuna, Danderyd och Täby, den ligger precis just på denna lilla holme där. Och det var ju många, man tävlade då vem som kunde simma fortast över, och sen började tävlas om vem som kunde simma under vattnet så långt som möjligt. Det var en och så här utav de som kallade idrottsbröderna Sköld som då växte upp här samtidigt med mig här, som tydligen hade väldigt kraftiga lungor. Det var Nisse, för han simmade och han dök i, och sen vi stod och tittade på berget och tänkte, har han drunknat? Och sen efter kanske 1,5 minut så dök han upp, och då var han nästan framme vid den här holmen. Det var väldigt imponerande tyckte vi alla då. Det är klart, den här miljön som vi nu rör oss kring här, det fanns ju ingenting utav den då på den tiden. Det var ju, gården fanns här, det var den herrgården här då, det fanns några stycken arbetarbostäder, eller för de som jobbade här, statarbostäder kallades det då på den tiden, utefter vägen. Och sen fanns ju de vanliga utrymmena, lagårdar och sådana här andra utrymmen som hör till gården. I övrigt fanns det ingenting här nere. Det hade legat ett tegelbruk här en gång i tiden, och det var en stor damm som låg alldeles nedanför här, och där man då hade haft sin lertäkt en gång i tiden. Hela det området med Västra Enbyberg här, det fanns ju inte, det existerade inte. Det var några hus som var på den västra sidan om den här Stockholmsvägen, eller Norrtäljevägen som den kallades då, som gick här genom samhället. I övrigt så fanns det ju inte någon bebyggelse att tala om här. Och Storskogen som vi kallade för här, det var ju en väldigt spännande sak för oss barn. Man gick ju till och med vilse i den ibland innan man lärde sig hitta riktigt. Det var ju naturligtvis mest när man var väldigt liten, men 10-12 år, det är inte så lätt att hitta då. Det kommer väl alla kanske ihåg. Jag minns att det gick ett väldigt stort dike rakt igenom över hela de åkrarna, det var åkermark allsammans framför här. Och det här diket, det sträckte sig då hela vägen ända ner genom Roslagsnäsby. Och ni vet att det finns en väg som heter Kanalvägen ner i Roslagsnäsby, och den kallades för Kanalvägen därför att där den ligger, där var det ett väldigt stort djupt dike, och det var det diket som passerade genom båda de här stora samhällena och utmynnade ut i Stora Värtan. Och det var med avrinning ifrån de stora kärren uppe i skogarna här då, som såg till att det alltid fanns vatten i dem. På vårarna så vet jag då att det gick mört upp. Fisk brukar ju leka, även om det inte är lax, så så går de motströms ofta, och det var fisk som tog sig upp hit, mört då, främst då vi ungar, vi häckade här ute på stora åkern, och vi byggde upp dammar, kanske med 10-15 meters mellanrum, där vi dämde upp vårt vatten, och vi tog de mörtarna då som hade kommit upp, och vi hade dem, och vi hade naturligtvis bara tävling, alla unga måste ju tävla, grabbar åtminstone. Och då tävlar man där och ser vilken mört då som var snabbast. Man släppte iväg dem där och de for iväg uppåt. Och det var en grabb här då som var väldigt, väldigt angelägen om att tala om att det var hans mörten här. Det var ju olika mörtar, men jag tror, som kom först. Så de såg likadan ut. Mörtar ser ju inte så stor skillnad ut. Men han gav sig sjutton på att det var hans mörten här, och det var väldiga disputer och bråk om det här. Och den där, för det är alltid den mört som vann, så det var hans mörten. Och sen då, det utmynnar ju i sen att han blev sur och knatade hem och hämtade en sax. Och med den saxen tog han då och klippte av en liten bit, på stjärtefenan på en mört då som han tyckte det var han, den som hade vunnit då sist. Och sen släpptes mörtarna i igen där nere, och då kom han, hade kallat sin mört alltid för snabben. Och då den där snabben här, alla mörtar kom ju upp dit uppe då mot den där vallen som vi hade byggt upp. Ut och snabben, det dröjde länge när han kom, för han hade ju bara en halv stjärtfena. Och då sa vi att det är din mört, sa vi. Så gick det till då när man hade försökt att ha lite roligt och fördriva sin tid som barn. Det fanns inte några lokaler överhuvudtaget för ungdom och barn här ute. Man fick försöka fördriva sin tid ute på samhället. Och vintern, de vintrarna var ju ofta kalla. Ni vet ju alla att vintrarna på den tiden när man var barn, det var vintrar. Lika som mellan somrarna då, det var somrar. Det är inte som nu att det är lite hit och dit. Men då hade man inte så mycket att göra, utan man hade en tillflykt då nere i Roslagsnäsby på järnvägsstation. För där fanns en, i väntsalen där fanns en kamin. Som det var någon utav stationspersonalen där som sprang och eldade. Och plocka in vedsidan där. Och vi unga då inne i den där väntsalen. Och det är klart att det var bråk. Och vi var ju utkörda därifrån många gånger. Men Karlsson var ute och man var frysen, så var man ju snart inne där igen. Men det var så mycket så att vi liksom blev portförbjudna där någon kväll. Då vandrade vi över rakt över järnvägen till Frälsningsarmén. De hade en stor byggnad som låg... man kan säga den tomten, det där stora affärshuset som ligger ner på andra sidan. På vänster sida om det är på den tomten där låg Frälsningsarmén. Och de hade en stor byggnad med en stor förstuga. Och i den förstugan var det också kamin. Och då drog vi oss dit och var där inne. Det var vår värmestuga då. Den här förstugan, det är klart att... Det var för störande, men vi var ju inte där utan religiösa skäl, utan vi var ju där bara för att vi frös. Vi tyckte att vi ville inte vara hemma. Man ville inte, vad skulle man göra hemma för någonting på den tiden? Jag vet att det var 1923 när man hade börjat med radio, Sveriges Radio började sina sändningar. Hade börjat, ja, amerikanerna började väl 1920 redan, men det kom ju hit till Sverige 1923. Och många familjer, de flesta kanske här, hade ju en sån här liten kristallmottagare uppbyggd med en spole och en kristall då, och en liten nål ansluten till en hörtelefon, och satt och pillrade med den där och fick in den här ljud då ifrån den här sändningen. Och det var ju mest testsändningar, men nyheter även. Och jag vet att min far, han var ju väldigt intresserad, han satt och pillade med det där, satt och lyssnade på kvällarna. Vilket betydde att vi unga fick hålla käften på oss när vi var hemma på kvällarna. Och det var en anledning att vi gärna drog ut på samhället här. Och dessutom att vi får träffa våra jämnåriga. Något år senare, några år senare, när man då hade introducerat de här radiomottagarna, eller i varje fall med högtalare, då så att folk skulle kunna kollektivt sitta och lyssna på det utan börja sitta och öronlurar på sig. Då var det ju då en föreläsningsförening som var bildad här ute, som hade då höll till ute i skolan i gymnastiksalen där, ibland med föreläsningar av olika, var både författare och det var uppväxtresande och alla människor som hade någonting att förmedla från yttervärlden med Skioptikon-bilden. Ser vi ju allt sånt där, det existerar ju ingenting, det var en annan bild i tidningarna, man kunde se vad som, hur det såg ut på andra ställen. Men då den här, när man började med den där rundradion då, då kom ju företag eller föreläsningsföreningen fram och erbjöd då ett slags demonstration utav den där nya fina uppfinningen i gymnastiksalen i skolan här. Och det spreds ju då ut i samhället och den kvällen när den där demonstrationen skulle ske då kom ju hela gymnastiksalen var ju full av både yngre och äldre människor nyfikna på den här nymodigheten. Och i dörren innan så stod ju då en av de här ledamöterna i den där föreläsningsföreningen och plockade in 25-öringar då från var och en. Och vi satte oss andäktigt och lyssnade där. Man var 9 år. Det var ju väldigt spännande allt det här. Och sen började de då mixtra med den här apparaten. Och det hördes ju, ja det hördes förskräckligt egentligen i det. Det var bara tjut och pip allsammans. Och de ordnade och dolade med den där och vi satt och väntade där 20 minuter, en halvtimme. Och det hände ingenting annat än tjut. Och de fick tyvärr då lov att avbryta det hela. Det var en antiklimax. Och sen så stod samma uppe i dörren sen och delade ut de här 25-åringarna att man tillbaka dem när man gick. Men efter det så var dröjdet med 14 dagar, då hade man väl fått ordning på den här apparaten och då kom det en ny inbjudan och det var nya 25-åringar som delades ut. Och då fungerade det. Och det skulle vara någon violinkonsert. Man skulle höra och det är klart det hördes naturligtvis något fiolspel i den där. Och det var ju väldigt spännande för man hade aldrig i sitt liv upplevt något sådant. Och succén var ju given. Men sen det dröjde fortfarande ett antal år vet jag innan vi hade då införskaffat en radioapparat då i vår familj och även sådana där man kunde ta in utländska sändningar. Och man satt ju själv på nätterna, fram på nätterna och lyssnade till dansmusik ifrån de här stora London-hotellen. Och det var ju en väldigt stor upplevelse för en när man var barn och ung då. Det fanns också då här ute i samhället ofta sådana här ambulerande tivoli-sällskap som reste runt i bygderna. Och här slog de ju ofta upp sina tält och sin karusell. Tält var det väl knappast med tror jag, men det var ju karusell och en massa andra tingeltangelsaker. Och det var i den öppna platsen som fortfarande finns kvar nere här i mellan Västra Banvägen, Getagsvägen och Höglidsvägen. Och jag vet att jag var 10 år vid den tiden och kaxig och stark tyckte man var naturligtvis. Och när den där karusellägaren eller tivoliägaren, han man ska inte tala om barnarbete, men det satte han igång med där nere då. Den där karusellen var uppbyggd på en estrad och det var ju då plats för, inte orak under, men för unga som gick böjda gick det bra. Och där var ju den där pålen ner då där karusellen då, de här gungorna snurrade kring, var fastsatta vid. Där var det bommar, 4 stycken. Och det fick plats 3 eller 4 ungar vid varje. Och vi fick ju då gå ner där under och vi fick dra den här karusellen. Ibland var vi lata och då fick vi skällning för det gick för sakta. Ibland drog vi för fort så att de där gungorna såg rakt ut och risk för folk att slå ihjäl sig. Men då fick man dra kanske fyra vänder eller fyra eller fem vänder då såna här turer som de hade. Och sen när man då var trött då fick man en biljett var man fick åka ett varv. Det var andra ungar som tog vid och fick dra den här karusellen vidare. Det var en sån där upplevelse, ett minne som man kommer ihåg väldigt väl. Det är nog fler än jag här som minns de här Tivoli-sällskapen. Det var många zigenarsällskap som drog runt i bygderna och slog då tillfälligt upp sina tält på olika platser här i samhället. Och sen så gick de ju ut sen och de ordnade ju med, försörjde sig då med sån där förtällning av kopparfat och koppargrytor och sådant. Men jag vet redan då att det var en viss skepsism gentemot de här. De ansågs redan då på den tiden och gör väl även nu kanske totalt utan berättigande, jag vet inte alls, men de misstänktes för snatterier och för stölder och sådant. Så att folk var väldigt, väldigt försiktiga och vi unga var ju rädda också, för det var ju en helt annan typ. De var annorlunda klädda och de var annorlunda, såg annorlunda ut. Numera är ju folk rädda mycket för människor, det verkar ha aversion för människor med annan hudfärg, men vi var ju väldigt rädda för att vara annorlunda klädda och bodde på ett annorlunda sätt än vad vi gjorde. Men där är också ett minne som man har väldigt väl förankrat ute i Singa.
Vilket årtal var det?
Ja, det här måste vara omkring 20-25, ja 10 år, 24 till exempel här då, något för den tiden. Ni får inte fråga mig för mycket om årtal exakt här, för tänk på, jag är snart 85 år nu och visserligen ska man ju komma ihåg det som hände förr i tiden ganska väl nu, men däremot att man glömmer det som hände för 2 veckor sedan, det är ju ganska normalt i varje fall för mig. Jag glömmer ofta bort vad jag ska gå ut och hämta i mitt förråd när jag kommer ut dit, och får lov gå in och vända igen sen för att försöka komma ihåg vad det var. Men jag skulle tänka mig att det var vid omkring 1924, 25, 26 under den tiden som de här zigenarsällskapen då passerade igenom här i samhället. Vi hade biograf, hade vi ju här. Den började i tidigt skede, början av 20-talet. Och den drevs ju då utav en åkare, han hade ju lastbil, det var ju en av de enda som hade lastbil här ute på den tiden. Han var den första då som började med någon form av persontrafik. Tidigare hade ju bara varit möjlighet att ta sig från staden till, via Roslagsbanan, som då hade öppnat då en så kallad anhalt, en liten stationsuppehållsplats här i Lundbyberg. Och eftersom allting var ju förtyskat på den tiden här, världskriget, så kallades den här då för anhalt. Och det märkliga är att den heter fortfarande anhalt. Folk talar alltid idag här, vad jag gjorde, det är anhalt. Men det var då det. Men den här biografägaren, han ordnade ju då med lite säten och en pressändning då runt i sin lastbil, och sen startade han några reguljära turer varje morgon och varje kväll in till staden och hem därifrån på kvällen sen. Och det fick ju folk nöja sig med. Roslagsbanan var ju bra i och för sig. Tågtätheten var ju inte alls som den är idag, men det var ju heller inte passagerarfrekvensen lika stor. Jag vet, den där biografen, de hade ju matinéer på söndagarna. Någonting som hette veckopeng. Det existerar inte, i varje fall inte i mitt hem, min familj. Det fanns inte alls i den vokabulär som användes där. Däremot om man hade varit riktigt snäll i veckan så hände det att man fick då en 25-öring på söndagen. Och man travade ner då och ställde sig i kö med alla andra ungar då på eftermiddagen på söndagen. Och lämnade sin tribut i kassan där och sen gick man in och tittade då på, det var väl Tom Mix, Douglas Fairbanks och och Mary Pickford och Charlie Chaplin och alla de här storheterna på den tiden. Det var ju väldigt, väldigt spännande. Man hade den där 25-åringen i hand och skulle gå ner, då visste man, då hade man knappt sovit på natten förut. Men så var det ibland, kanske man inte hade varit så snäll heller i veckan, och då var man utan 25-åring. Men då gick man ändå ner och ställde sig och trycka där i den här förstugan till den här, till biografen. De som en gamla var med på den tiden och kommer ihåg precis hur det såg ut där. Och där stod man då, och man försökte se riktigt ledsen ut. Och stod man då kvar där en stund efter sen att den här föreställningen hade börjat. Och då hände det då att man fick komma in fast man inte hade någon 25-åring här. Och det var ju en väldigt stor triumf, det tyckte man. Det här var någonting fint. Fast man då egentligen bara stod och spelade apa då. Och låtsas vara ledsen. Jag vet också att man visade en del såna här krigsfilmer från första världskriget. Och det var ju bland annat flygstrider. Och då var det ju en pianist som var anställd utav biografen i stumfilm, allt det här. Och han satt där då vid de där flygstriderna och tittade upp mot duken, och så satt han och hamrade på bastangenterna där och försökte imitera sånt här motorljud. Och det var ju alldeles förfärligt spännande då för oss som barn. Det är klart att det här med tonåren och utbildning, det var ju väldigt svårt här ute, därför att det fanns ju inte några kommunala gymnasier på den här tiden. Man var hänvisad till läroverk i stan och privata skolor, och det var inte så många som hade råd med det, utan det var att försöka skaffa sig något jobb av något slag i stan. Eller här ute fanns det ju inte särskilt mycket arbetstillfällen. Man redde SLO, som det hette, Stockholms läns omnibusbolag, som överhuvudtaget startades då av direktören R. Kilberg, som hade då på början av 1900-talet exploaterat hela, ja, delar av det här samhället. De markbitarna som han ägde här då styckades upp, och då fick väl någon stadsplan på det där. Det var det som gjorde att samhällsbefolkningen här ökade ganska kraftigt under de här åren. Och man vet ju att då den här, sen fanns det mycket småföretag här ute. Det var ju, på den tiden var ju 1900, det hade kommit fram då till 1930, så var det väl ibland de knappt 1400 invånare i samhället här då, så de betjänades av 9 stycken matvaru- och livsmedelsbutiker. Det fanns åtminstone 3 kaféer, bagerier, skomakerier, trädgårdsmästare flera stycken, urmakare, cykelhandlare. Det var väldigt, väldigt rikt småföretagsliv här. Men det var familjeföretag alla de här, så de genererar ju inte några nya arbetstillfällen för ungdom här ute. Men folk klarade sig, och människor de utbildades ju sedermera, de som hade lust till det, på det sätt som då fanns, med kvällsskolor, med korrespondenskurser och allt sådant. Men just det här med läroverken och den utbildningsstudentsexamen, det var ju ytterst sällsynt då på den tiden. Jag vet att vad vi hade, jag förvånar många gånger, jag tänker på att det var ju inte såna bilar i samhället då, så folk kunde ju heller inte åka till något centralt ställe och göra sina inköp, och det gjorde ju det att de här små livsmedelsbutikerna, familjeföretagen, kunde då existera, och familjen kunde livnära sig på det. Det var ju kanske 3-4 personer, 2 vuxna och ett par barn då, så familjen drev den där lilla rörelsen. Och bilarna som gick på de här vägarna i samhället, de var väldigt lätt räknade. Även bilarna som gick till och från Stockholm. Jag minns då en tidigt skede, kanske 8-årsåldern, en tragisk episod här ute. Jag hade ju då börjat med en form av ja, då hade den här direktören Kilberg då etablerat ett bussbolag här som man kallar Stockholms läns omnibusbolag med riktiga bussar, tyska Kisselkarl och de hette och sådana. Och då var det en skolkamrat till oss som hade kommit, hade varit helt kom från stan, hade varit med sina föräldrar på resa, kommit ut hit för något. Och råkade komma kanske just vid det tillfället, sprang förbi bussen på framsidan just vid det tillfället när det kanske under den timmen, när det kanske kommit en bil så ut varje timme här, va? Oftare var det inte ibland. Och den bilen träffade honom så att han blev elkörd och dog här då. Det var ju en väldigt tragisk händelse. Men det var ju en förfärlig otur också, råkat springa framför bussen i den icke-täta trafik som överhuvudtaget fanns här på den tiden. Men trafik det var det, och det var ofta en trafik som inte var så väldigt väl sedd ibland alla de som bodde framförallt efter den här så kallade Österängsvägen nu. För det var ju en del, bland annat så var det ju så kallad bobsleighåkning uppifrån den här högst uppifrån backen där det här sprutshuset låg. Man startade ju förresten kanske framför Mårtens grindar här uppe, du minns det där. Och sen så gick den där färden genom hela samhället och kurvan över bio med full fart passerade åtminstone fyra vägkorsningar under färden 50 km ner och stannade inte förrän nere vid Västra Barnvägen då nere vid järnvägen. Det var en sträcka på någon kilometer. Vi små unga, vi fick ju åka med någon gång ner då, men i gengäld fick vi då dra den där bobben upp för backen igen till utgångspunkten. Det var stora hejar där i rummet, fem vuxna personer på dem, och man kan ju inte direkt säga att de var utrustade med sådana här ABS-bromsar. Utan det hade att göra minst 40-50 meter skulle jag tänka mig innan de kunde få stopp på den där. Men det hände ingen olycka. Och trots att det nere strax utanför, snett emot då, i hörn mot hörn om man säger mot och bredvid det nuvarande Folkets hus, så var det ju då ett ölcafé. Det första ölcaféet som har funnits här ute sedan de sedan etablerats här uppe på det här torget så småningom efter många, många dekader. Men det där var ju sån där ölcafé och gubbarna satt ju där inne på kvällarna, ofta de som inte trivdes hemma. Och blev naturligtvis många gånger ganska rudda om fötterna. Och mycket öl, de måste de ju ut mycket ofta också. Och de irrar ju i den där kurvan där ute när de här bobbarna kom farande och sladdade ut. Så det var ju ett under att ingen sån där gubbe blev ihjälkörd någon gång på den tiden heller. De hade för övrigt sån där så kallad restriktionsmat på den tiden, att det var inte tillåtet att sälja öl utan att det var matbil. Och då var det någon sån här varmkorv som åkte ut och in var och en fram och tillbaks under kvällen. Och det var just restriktionsmaten. Men det var just, och för övrigt i folkmun så kallades den där för Björkman Hall då, den här familjen som hade den där hette Björkman. Åren gick och man blev ju så gammal, eller i varje fall man kom också i åren som man började intressera sig för flickor. Det var ju inte något ovanligt, onormalt. Och det fanns ju en del möjligheter således att få hålla om en flicka, och det var ju att man dansade med dem. Och här hade ju då, det var ju ett föreningsliv som hade etablerats redan sedan tidigt från samhällets start i början av 1910-talet, och idrottsföreningen bland annat som startade upp och bildades 1914. De hade ju alltid, det var ju då innan kommunala bidragen från Bingolottos tid, så att de finansierade verksamheten med såna här danser och sådana jippor. Och där träffar man ju då ungdomar, träffar varann och äldre med för övrigt. En förening var ju den här Folkets husföreningen som hade bildats redan 1913, och sen efter träget arbete i 20 år så kunde de inviga då det här Folkets hus som nu ligger kvar fortfarande här nere, som sedermera då övertogs av Landets kommun och blev då förskolan, så kallat Brageskolan där nere. Och där var det ju då det sammanträden var den första riktiga lokal som överhuvudtaget fanns här ute i samhället, och där bildades många föreningar, olika schack och sådana föreningar bildades nere i den där lokalen. Och det var även danser där då på lördagskvällar och så. Där träffades väldigt många ungdomar, och där träffade jag en tös som sedermera blev min och är min livskamrat sedan 58 år. Jag har kommit fram så långt så att man har passerat snart det här 30-talet. Jag skulle tala lite om det som var 20-talet, 30-talet. Jag tycker jag håller på tillräckligt länge nu. Och det skulle ju erbjudas tillfälle till lite dialog mellan publikum och mig och även de andra som vill delta i frågor och svar som kan rymmas här. Jag vill ha en liten fotnot bara. Jag har nämnt i det här lilla talet här, samma föredraget, om namn på vägar här ute. Och det var ju namn som många kanske bara inte kände till något annat namn på än Gethagsvägen. Och det var ju Arholmavägen, och de hette ju olika, det var Fornvägen och det var Österängsvägen och så vidare. De där hette annat på den tiden när man växte upp. Gamla fina namn här som Sturevägen, och det var Fornvägen, när det var Vikingavägen, och det var Bragevägen och Centralvägen och sånt. Men så var det en kommunsammanslagning 1976 när Danderyd och Enbyberg och Stocksund och Djursholm slogs ihop till en storkommun, och naturligtvis så fanns de här namnen redan i Djursholm. Det var ju ett äldre samhälle, och det var ju lillebror här i Enbyberg och fick ju naturligtvis vika sig undan och kalla sina vägar för annat istället, för till exempel Arholmavägen, för Centralvägen, Fornvägen för Vikingavägen och Gethagsvägen för Bragevägen bland annat, och Österängsvägen istället för Sturevägen. Men nog låter väl egentligen det här ordet Bragevägen lite bättre i öronen än Gethagsvägen, tycker jag. Men så var tiderna då, vi fick ge oss. Hörrni, med det här lilla så vill jag tacka för mig och hoppas att vi får igång en liten givande dialog här. Fråga om jag kan svara, annars är det allt någon annan här kanske som kan svara på det hela. Tack ska ni ha. Jag skulle gissa att det finns en annan som har, för jag känner igen flera utav er här som fanns med på den här tiden. Åtminstone några. Jag har inte sett någon av mina skolkamrater här. Det finns några kvar i samhället, men det är ingen av dem som har dykt upp idag. Däremot vet jag många andra. Anna-Lisa Moback till exempel där borta. Hennes pappa var ju då cykelhandlaren här ute. Solveig Winge sitter ju här. Solveig Almgren tidigare, och hennes pappa var ju urmakaren här ute i vårt samhälle. Och det är många av de här som här sitter ikväll som har varit med väldigt länge.
Det finns en till här, Viking Almgren.
Har jag inte sett det? Är Viking här?
Ja.
Nej, men då måste jag faktiskt gå och hälsa på en gammal. Det var skuld att jag ska ha sett. En gammal fotbollskompis, en av Bergs bästa fotbollsspelare. Hej Ricky, det var roligt att se dig, gamla kompis. Fast du är lite äldre än mig, jag var bara junior när du sprang här. Men du håller på benen, och det gör jag med så länge. Det var väldigt kul att se dig. Ja. Känner du igen någonting när jag pratade om här? Det gjorde jag, jag förstår det. Ja, vad hörni? Då är det ju så att om någon har något att säga ska jag säga det nu egentligen. Det här var inte meningen att man skulle hålla någon form av information över samhällets uppbyggnad här från the very beginning, som det kallas för. Men det finns dokumenterat sådant i arkiven som finns här. Så att den som är intresserad av hur det kom till här ifrån 1500-talet, det här samhället som ändå fanns en liten, det var nog en jordbruksbygd här då. Men allt det där finns det för den som inte känner till och eventuellt är nyinflyttad, så finns det källor att ösa ur här på den här gården. Sigrid, nu ska jag ta på mig hörapparaten här, för annars blir det lite risigt här.
Jag hör ju inte till de gamla Evebergarna. Man kanske visar att man är nyinflyttad om man inte är född här sedan 90 år tillbaka. Men i alla fall så kommer jag ihåg att om vi ska tala om ärligheten och var annorlunda. Här på gården så fanns det ju och då körde de ut med mjölk ifrån gården. Då, runt samhället här, då hade man två mjölkflaskor. Klart. Sådär. Och så ställde man ut en flaska på morgon. Nej, på kvällen. Och sen ställde man ut den där flaskan. Och så, och det var två flaskor. Så den ena flaskan tog mjölkbudet och med sig, och så ställde han den andra flaskan med mjölk. Så man skulle kanske ha två liter mjölk. Så fanns det två liter mjölk i den där flaskan som han ställde. Och den fick ju stå där snäll till den där väghörnan eller efter vägen där. Tills man hade tillfälle att gå ut och hämta den. Men i dagens skymme ställer jag ut mjölk på det sättet. Det skulle vara så. Ja. Och ibland hade man kanske pengar att lägga i. Ibland så kanske man hade biljetter. Jag minns inte riktigt vad det var. Men jag tyckte det var så fint det att man åkte runt med den färska mjölken och så man fick den. Och så ställde man den tomma flaskan. Ja, det var fint.
Och det var Lövmark och det var Blomgren, det var Ebbebergs gård. Alla var tre distributörer utav den mjölken. Apropå ärlighet, och det får jag lov att säga också det att det fanns ju på den tiden en tjänstgörande polisman här ute i samhället. Det fanns ingen polisstation av något slag, så skulle han finka någon den han tjänstgjorde, så vitt jag kommer ihåg, bara på dagtid. Och skulle han finka någon fick han låsa in i sin egen källare. Men han fanns ju här i alla fall, denne timide man. Han var cykelburen och det var inte tal om några blåljus och polisbilar och så på den tiden. Samhället existerade på det viset. Och det här som Sigrid påpekar här, att ärligheten således, den var ju, det var ju inte tal om det här snatterier och så vidare. Så bara det att alla de här butikerna som jag talade om, det var inte fråga om snabbköp, utan där stod de ju bakom disk då och hinkade upp mjöl och socker och så med såna här skopor. Men ärligheten var, jag tror att man kunde ställa ifrån sig en cykel här, gått i 14 dagar efter cykeln stod kvar. Men det är tänkbart nu för tiden. Men jag menar, det är ju, samhället har ju utvecklat på så sätt, om det är på gott eller ont vet inte jag. Men allt sånt där, det är ju, ja men det, vi får ju acceptera att vi lever i ett annat samhälle nu. Och människor har ju blivit på ett helt annat sätt upplysta eller medvetna, kanske inte om ärlighet, men i varje fall vad som händer och sker i världen. Man visste ingenting, det stod i någon tidning, dagstidning, någon bild och det stod i text. Som barn var man ju inte så där speciellt intresserad utan det. Man sprang på biblioteket och det var skolbiblioteket, så var öppet en kväll i veckan där överläraren satt och pyssade ut böcker och folk. Och det var ju sådana här äventyrsböcker, jag kommer inte ihåg vad de hette, Old Shatterhand och alla sådana här saker. Det var ju ett intresse, man läste sådana där saker. En dagstidning, det var ju sällan, man hade inte en aning om vad som hände och skedde ute. Och krig och elände, det visste man inga om. Man levde sitt liv och man var lycklig och glad, och jag tror inte några människor svalt här ute. Det var inga direkt som hade något överflöd. Men livet och samhället gick vidare, och vi hade, tyckte jag, levde ett väldigt fint liv här ute i vårt fina gamla Älvberg. Per.
Jo, när vi var på Holmen där, finns det ett röse där?
Ja, finns ett röse, ett sten där ute som ligger en bit mitt upp i sluttningen.
Man,
där ligger fortfarande, jag har inte varit där och tittat i dag, nej, just det. Och inte igår heller. Men den har jag alltid funnit, för det är ju lite gränspåle där. Man tittar på kartorna där, så slår de ihop alla de här stegen. Och det är just mitt på Holmen där. Och jag tror inte att det är utköpt någonting av, eller utsålt något. Det var då en familj som hette Sundström, och de bodde nere vid Rösjön, och de hade ju det huset som låg uppe vid den nuvarande Danderyds badplats med. Och de hade då en båt som han då lånade ut för några kronor för någon människa att ha då. Folk åkte ut i Holmen då, kanske åt där och låg där och till frukosten, och jag hade kanske svårt med åren när de skulle hem sen, det är möjligt. Men det fanns de där saker där, och folk kunde då roa sig nere vid sjön. Och inga kiosker, det var inga unga skrek och glasspengar och sådana här saker. Utan det var ju då det gamla samhället där. Man kommer kanske, det är mycket man inte kommer ihåg ifrån.